CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Det är måndag efter årets fattigaste helg. Det är stängt på många håll i Asien med tanke på nyårsfirandet. Uppåt däremot i Japan under natten, Wall Street i fredags likaså. Också terminen här i Stockholm. Det är den 23 januari. Du tittar på Börsmorgon. Varmt välkomna. Det har smattrat i nyheten nu på morgonen. Flera omvända vinstvarningar och tidigare lagda siffror. Readly, Hexagon och ISS bland de bolagen som vi ska prata om. Vi ska också prata om vikten av att våga ändra sig när det svänger på börsen. Så ska vi snacka lite System Air som Ulf Pettersson skrivit om i dagens tidning. Ulf är också med oss på länk traditionsenligt. Och här i studion sitter jag med Christer Linde från ABG. Inte bara strateg, nu också hållbarhetsfokuserad sådan,
ja,
eller?
Ja, stämmer. Det är ansvaret.
Grattis till en ny titel. Jag hade förberett ett körschema med en massa intressanta ämnen, men nu har det hänt så mycket. Hexagon bland annat kom med en tidigare läggning, inte någon omvänd vinstvarning, utan man har misstänkt att ett e-postkonto har blivit hackat, och eftersom personen som hade det e-postkontot hade siffrorna på sin server så går man ut med en sammanfattning tidigt. Jag vet att du får kolla på siffrorna, men den här händelsen i sig, har du någon tanke kring det?
Ja, men vi pratar om det lite grann, och det känns som att det här är inte en isolerad händelse. Det hände ju, jag menar, Maersk åkte ut för något så här liknande. Det
var
något, jag tror det var Norsk Hydro hade det här. Det var det andra svenska bolag, så det här är ju någonting som är en ökat problem för bolagen med och ha liksom en väldigt hård koll, och cybersäkerhet ökar ju primärt, och när det väl sker så blir det oerhört stor skada. Så att, nu vet vi inte så mycket om just Hexagon och exakt vad som har hänt då, men
ändå tecken i tiden. Paolo Guglielmini skriver att Hexagon rapporterar ett starkt avslut på 2022 och går in i det nya året med goda förutsättningar. Han skriver också, vi har sökt honom, han vill inte kommentera det här, utan skriver i rapport eller kommunikén att han ser fram emot att diskutera resultatet den 24 januari, som alltså var ordinarie planerat rapportdatum. Ulf, en första anblick så ser det ändå ut som väldigt starka siffror som bolaget kommunicerar. Du har tittat på kommunikén, vad säger du?
Ja, det stämmer. Omsättningen är upp 15% för fjärde kvartalet, och enligt det här förhandsbeskedet. Rörelsevinsten är upp 12, och då finns det ändå en del valuta, negativa valutaeffekter. Hexagon redovisar euro. Organiska tillväxten, som har varit en nyckelsiffra vad det gäller Hexagon, kom in på 8%, vilket är bra, tycker jag. Det var 6% under Q3, så den har faktiskt tilltagit här under fjärde kvartalet. Så jag skulle säga att det är väl inte någon rapport som liksom, det är inte någon omvänd vinstvarning så att de släpper den för att det är ovanligt bra siffror då, utan det är just det här, den här dataintrånget som gör att man släpper. Men det är stabila och bra siffror, tycker jag. Jag tror de är nöjda med det, och så får vi se hela rapporten imorgon då. De skulle egentligen lämna ett rapport i februari, men tidigare lägger den till sig imorgon då, så får vi hela rapporten.
Aha, tack för den korrigeringen då, för missförstod med datumet. Okej, tidigare läcktes imorgon, så man hinner samla ihop sig ordentligt. Jag kan väl tillägga att det brukar vara, många bolag väljer att inte kommentera vidare när man antingen vinstvarnar eller omvänt vinstvarnar, eller i det här fallet kommunicerar tidigare, utan då gör man ingen intervju, utan man är orolig för att säga för mycket. Däremot har vi fått ett par omvända vinstvarningar, eller vi har fått en i alla fall ifrån ISS, en servicejätte noterad i Danmark som ni tycker om, va?
Ja, vi har tyckt om bolaget. Det är ett värdecase som det heter då. Men fint bolag. Man har haft lite utmaningar de sista åren, men vänt runt, fått en bättre marginalresa. Och jag kanske gissar att vissa var lite rädda för det här med löneinflation, det skulle påverka, men det visar att bolaget är solitt och har en bra marknadsposition.
Hur är det? Det är städning och det är underhåll av fastigheter?
Städning och underhåll. De har ju bemannade receptioner också exempelvis. Så att stötta liksom fastigheter på olika sätt.
Det låter som att vi kan dra en parallell till Core i Sverige, va?
Core är nog lite liknande där. Man kan säga Core, ISS, Securitas brukar man ju plocka ihop. De har lite olika grejer, men det finns ändå vissa gemensamma nämnare i det. Mycket personalintensivt.
Ulf, några tankar kring ISS eller read across till svenska bolag?
Nej, men det är väl en sån här återöppningsvinnare helt enkelt. Och diskussionen hur mycket vi ska vara på kontoret har ju förändrats ganska mycket från Där ett tag bolagen var väldigt intresserade av att folk skulle jobba hemifrån, men så har man väl förstått då att det kanske inte är så lätt att driva företag där alla jobbar på massa olika ställen, utan att man nu då är tillbaks mer på jobbet, och då gynnar det ju ett sånt här bolag som ISS och ska vi säga Coor också, för det kommer väl påverka Coor-aktien positivt på Stockholmsbörsen, den här omvända vinstvarning. Sen är det ju inte liksom, man höjer den organiska tillväxten där, men man behåller ju rörelsemarginal, så det är inte liksom något extremt, en extrem omvändning på något sätt, men ändå positivt för sektorn.
Ja, för oss konjunkturspanare så stärker det här bilden av att rapporterna ramlar in ganska hyggligt ändå, och den här katastrofen inte här riktigt än i alla fall. Jag vill gå in på Readly också, som kommunicerat tidigare siffror. Jag tror att Christers ABG jobbar lite med det här bolaget, så han får inte prata om det, men det får du, Ulf. Hur ska vi sammanfatta det här?
Just det, de minskar förlusten, blir 12 miljoner kronor, var 40 för fjärde kvartalet 21, och man släpper de här preliminära siffrorna för att marknaden ska veta vad de har att ta ställning till då, med tanke på Bonniers bud på Readly som kom här när var det då? Det var väl i december kanske. Men vi får se, det här stärker ju caset att Readly inte kommer bli uppköpt av Bonnier, eftersom det ändå är ett fall framåt här, och det som gör att förlusterna minskar är ju framförallt att man har lyckats höja priserna. Vad det gäller antalet prenumeranter och sådär, så är det ju ner, även om det är så att säga sekventiellt upp lite från Q3, så är det ändå ner jämfört med Q4. Så det är prisökningar som gör att man så att säga minskar förlusten, och det är ju många som redan har, många storägare har ju redan sagt nej till Bonniers bud, så jag tror inte det här så att säga förändrar riktningen på budet, utan det blir snarare ännu svårare att få igenom det till nuvarande pris då, som Bonnier har lagt, det är väl 12 kronor per aktie.
Bonnier som förstås äger Dagens Industri, och det är i tv. Hörrni, ett bolag till ska vi hinna med i den här snabba genomgången. Fiskars, finska Fiskars, ett bolag man gillar. Mumintrolls produkter och vassa saxar, Christer, säger upp 100 anställda, verkar vara en sparåtgärd. Du var inne på att det finns en kulturskillnad i hur man kommunicerar.
Det stämmer bra om man tittar i finska bolag. De gillar att guida väldigt mycket, så de lägger ut estimat inför kvartal, helår, på marginal och så vidare. Så Fiskars är ett typexempel. De skickar ut väldigt mycket pressrelease hela tiden på allting. Svenska bolag jobbar ju inte så riktigt på samma sätt. Det är ju inte samma guidance på det sättet. Så vi ser ju normalt sett att med vinstvarningar blir ju väldigt både positivt och negativt för typ bolag. Fiskars ganska frekvent återkommande. Då.
Det låter ju transparent och trevligt att kommunicera tydligt.
Ja, både och. Va? Men det blir ju också väldigt mycket brus i det hela. För att om du guidar på marginal som lite för exakt 15% och så blir det 14,8%. Ja, men då måste du ut och kommunicera någonting. Så det kan nästan bli lite information overload, skulle jag säga. Så att det är klassiskt. Ett mellanting är perfekt då. Men Fiskars är ju ett välskött bolag. De har gjort återköp av aktier. Så att det här är med att de håller schack på kostnaden antagligen, skulle jag säga.
Fiskars, för vill du flika in något där? Det här är ju ett sånt här konsumentnära bolag som man gillar men är orolig för i den här delen av cykeln, eller i den här cost of living-krisen vi ska in i.
Ja, det är väl i det perspektivet man ska se den här personalneddragningen då. Det är klart att de som tar mest stryk och de vi har minst förväntningar på inför den här rapportperioden är just konsumentrelaterade sällanköpsvaror, och där kommer det ju vara tufft, och det visar det Fiskas. Men om jag ska gå vidare på Christers boll om transparens där, så tycker jag att de svenska bolagen, ser amerikanska bolag, så är det ju hela tiden så att säga prognos på nästa kvartal och även på helår, så justerar man det där. Och jag håller med att det får inte bli för mycket då, men jag tycker att Stockholmsbörsen ligger alldeles för långt efter övriga marknader på att där företagen i Sverige berättar väldigt lite om deras utsikter, medan det är betydligt mer information från andra marknader. Och jag tycker att Sverige ska gå i övriga marknadsriktning snarare än att övriga marknader går i Stockholmsbörsens riktning. För det är ett problem att det finns ett sånt informationsdiskrepans mellan, ska vi säga, proffsinvesterare som träffar bolagen oftare och privatpersoner som inte kan göra det.
Intressant tycker jag, Christer. Analytiker massage har vi det skrivit mycket om. Och man kan förstå det. Jag skulle vilja höra dina tankar om det. Bolagen ringer runt till analytiker först, kanske innan den breda allmänheten får tag på det.
Ja. Olika bolag jobbar på ett olika sätt. Ja. Så att de här stora svenska industribolagen är ofta väldigt professionella hur de jobbar. Har bra genomgång. Men det ligger kanske någonting vad Uffe säger här också. Att det är viktigt med transparens, självklart. Jag tror bara att om man nu ska jobba mer med tydlighet, med att man det får inte vara för exakta mål och så vidare, för det blir så mycket information att hantera. Så lite bredare penseldrag tror jag man gör nytta av. Men min erfarenhet är att bolag som är transparenta och vill visa upp sin verksamhet tenderar också att vara bra bolag på börsen.
Så är det. Ja, det är många saker kvar att diskutera. Jag vill nämna att Bitcoin fortsatte upp under helgen till $23,000 ungefär. Ingenting för dig, va, Christer, att kommentera?
Nej, jag har ju varit ganska positiv på börsen, men jag har varit ganska negativ generellt till kryptovalutor. Men i det här...
Något om risksentimentet säger
det. Det är ju det. Det mesta har gått upp sista månaderna och även krypto. Så enkelt är det.
Nyårsfirande i Kina, stängda börser i Asien den här veckan som sagt. En tragedi i Los Angeles bland nyårsfirande där en skottlossning dominerade nyhetsflödet under helgen. Har vi några tankar kring kaninens år och marknadens välmående i Kina under 2023?
Mina tankar, det är ju mycket att Kina var ju nedstängt i flera år, mycket mer än vad västvärlden har varit. Och någon gång kommer de ju börja öppna upp, och det har de redan börjat med. Det ser vi lite data på. Och jag tror en grej som liksom är lite hot mot börsen på lite sikt, det är ju när de kickar igång och börjar konsumera mer energi. De ligger väl kvar ett par miljoner fat minus, kan man säga, på grund av Kina. Vad händer när det kommer tillbaks för balansen i oljemarknaden? Det tror jag inte, men det är kanske någonting marknaden kommer börja lite oroa sig för lite längre fram under våren, försommaren här.
Jag såg det mycket i årsskiftet, i de här rapporterna som man får från många banker i årsskiftet, att oljepriset skulle gå upp på grund av det. Jag noterar nu på sistone att kopparpriset verkar ticka på uppåt också. Skulle kunna vara en effekt av förväntningar om Kina.
Man brukar säga att Dr. Copper är kanske ett ledande indikator för börsen också. När den går så tecken på att marknaden är liksom kanske inte ett tro på recession. Och sen kan det vara Kina, absolut. Oljepriset är lite mer trögrörligt.
Uffe, Kina, när vi pratar bitcoin, vi pratar Kina. Jag vill nämna den sydamerikanska valutaunionen där Argentina och Brasilien funderar på en gemensam valuta också. Du får säga något klokt om valfritt av dessa tre gigantiska ämnen.
Nej, men Kina är intressant, och det där är ju en sån här faktor som man som kan förändra liksom, ska vi säga, prognos och även verkligheten då, hur snabbt de kommer igen då efter sin ändrade covid-policy här. Man har befarat ju för ett litet tag sedan att det skulle bli så väldigt mycket sjuka så det skulle sänka innan det ökar här, men det ser ju ganska bra ut. Det är liksom full fart på tunnelbanorna och sånt där med antalet kineser som åker, så det är möjligt att det kan vara en positiv trigger för efterfrågan i världen. Och sen så får vi se vad det har för bäring på priser och sånt också, om det gör att inflationen inte kommer ner i den takt som vi förväntar oss 2023. Det kan ju vara så som Christer är inne på, absolut. Men det är intressant. Sen det är mycket som händer nu. Det som har hänt här under helgen också är väl en Wall Street Journal-artikel om Feds möte här 1 februari. Det är ju redan i nästa vecka, där det verkar bli 25 punkter. Fed tycks ju liksom kommunicera med Wall Street Journal någon vecka innan de kommer med sitt beslut, och då står det i den artikeln att det blir 25 punkter och ja, så att säga att vi kanske får se en lite mer försiktig Jerome Powell än vad jag sett senaste gången när han har talat tillsammans med räntebeskeden.
Mycket snack om att man ska höja lite, men att man ska låta det ligga kvar högt längre istället, eller också, fast det är det ingen som verkar tro på. Hörrni, vi har flera bolagsnyheter att snacka om, men vi ska slänga oss in i Christers grafpaket som vi preppade för en nyhetsfattig måndag och bunkrade upp 11 olika grafer. Den första tror jag handlar om volatilitet och svängningar i marknaden helt enkelt. Berätta, vad ser vi här? VIX eller?
Nej, men det är inte VIX faktiskt. Nej, det är någonting annat. Den mörkblå linjen, det är faktiskt hur volatiliteten är bland svenska lagskapbolag. Så ju högre den här svarta linjen är, desto mer svängningar mellan bolagen, kan man säga. Och den andra grafen, det är egentligen global osäkerhet. När vi läser Dagens Industri och Wall Street Journal och andra tidningar, då mäter man med den indexet liksom hur osäkerhet finns det. Sen lägger man på ett andra saker som prognostiserat skatteintäkter och annat, och då är det osäkerhet där, då ökar det. Men vad den säger, ju högre nivåer är på den här osäkerheten, desto högre svängningar mellan aktier också. Och det betyder ju också att ena året så är en aktie kanonbra, det andra året en annan. Att bara säga att samma aktie är bra varje år visar sig vara svårt. Det är mer slagen miljö helt enkelt att jobba i.
Så jag kan inte ligga kvar i min gamla portfölj som jag är van att göra år efter år, utan jag måste vara mer aktiv, i den slutsats.
Det är nog en slutsats man kan säga, att man behöver vara aktiv om man inte har en superlång horisont, en sån här Warren Buffett-stil. det är någonting annat. Men annars är det ju så att vi ser årets vinnare och förlorare. Det har varit väldigt olika aktier de sista åren.
Mm, jag tyckte vi såg det i fredags också när vi fick lite rapporter att det var väldigt kraftigt, just slagiga och dramatiska mottagningar. Jag tänker på Ericsson bland annat. Mm. Vi tar en bild till där jag tror att Vixen faktiskt är med. Så jag är inte helt
ja, det är Vixen. Och det, kan man, det är det million dollar question. Liksom, vad är VIX? Jag menar, det är implicit volatilitet på den amerikanska börsen lite för enkelt. Alltså, ju högre nivå desto mer osäkerheter. Det är skakigt och oroligt. Min tes av det här, jag vet ju inte exakt vad VIXen kommer vara, men jag tror med den globala osäkerhet som ligger nu framåt så lär den vara på en högre bas. Vi kommer ha mer svängningar i ekonomin antagligen.
Men det är väl en bra slutsats att vi kommer ha en känsligare och oroligare börs?
Och poängen med det är att den andra linjen som jag hade med det var ju då spreaden mellan högavkastande obligationer och mera stabila obligationer, och den har ju gått upp då. Poängen med det är att pengar blir inte gratis i en sån miljö. Alltså det här klassiska att vi kommer tillbaka till miljön vi hade innan 2020 när vi kunde emittera obligationer på ingenting. Det tror jag är förbi liksom någonstans, utan pengar kostar pengar helt enkelt, och det påverkar rätt mycket.
Pengar kostar pengar, och det landskapet ska vi försöka navigera tillsammans här i studion med Christer Linde. Men vi ska göra en liten avstickare till pengamarknaden eller aktiemarknaden närmare bestämt. Dags för börsöppning.
Ja, Stockholmsbörsen öppnar försiktigt uppåt 0,5% denna måndag. På storbolagslistan så hittar vi Boliden, SBB i toppen, lyfter över 2%. I botten Essity samt AstraZeneca som backar runt omkring 0,5% vardera. Och AstraZeneca backade ju också 2% i New York i fredags efter att investmentbanken Stifel sagt att man tror att 2023 blir ett tuffare år. Och det är bland annat på grund av att försäljningen av bolagets covid-19-läkemedel minskar. Ericsson fått flera sänkta riktkurser idag efter rapporten i fredags som fick aktien att backa 5%. Idag så lyfter aktien ungefär 1%. Sandvik har fått flera höjda riktkurser. De rapporterade ju också i fredags och aktien stärktes 5% på den rapporten. Readly som är under uppköp av Bonnier har, som ni varit inne på, kommit med preliminära siffror som visar på att bolaget minskat förlusten i kvartalet, men även antalet betalande prenumeranter minskade. Ser ingen reaktion, budnivån ligger där på 12 kronor per aktie. Scandinavian Biogas backar 2%. De vinstvarnade ju igår kväll och resultaten ska tyngas av problem med att sätta igång den norska verksamheten Skogen 2. Aluminiumbolaget Gränges lyfter ungefär som börsen. De menade det också i fredags att de gör nedskrivningar som väntas tynga kvartalet. Och den danska servicejätten ISS som ni också varit inne på kom ju med en omvänd vinstvarning nu, och det är bland annat med anledning av att personal återvänder till kontoren, och den aktien handlas upp 2,5% på Köpenhamnbörsen. Ännu en vinnare idag är System Air som lyfter 10% efter att ha fått en köprekommendation av DI då under vinjetten veckans aktie. Assa Abloy har höjts till köp på kort sikt av Handelsbanken och stärks 1%, medan G5 Entertainment istället har fått en sänkt rekommendation till Market Perform på 3 månaders sikt av Handelsbanken. Och den aktien handlas ner 1,5%, medan Elanders också stärks 3,5% inför rapporten som kommer klockan 1. Men veckan ser ut att inledas uppåt än så länge, upp 0,5% på Stockholmsbörsen.
Ja, intressant, mycket att fundera på här. Ericsson får ett varmt mottagande på nedgraderade prognoser, tolkar jag det rätt då?
Ja, det är fascinerande. Man tänker att den ska väl ner ytterligare. Men jag tror väl en grej med Ericsson, vi har en köprekommendation på aktien, ska säga ABG. Men det är ju ett aktie som den är lågvärderad idag. Det ligger också med som en ganska stor vikt i sån här value-index globalt. Så att fortsätter det temat att köpa värdeaktier så bör den dras med av det. Så det är kanske en motverkande kraft då mot de här nedgångarna från analytikerna.
För du någon reflektion? Egentligen både Ericsson och Sandvik pratade vi om i fredagens sändning apropå deras rapporter som var starka respektive svaga. Idag fortsätter rörelserna efter analytikernas revideringar av sina prognoser. Dina tankar?
Ja, men så är det alltså. Sandvik steg i fredags, går ner, tappar lite grann idag, och Ericsson går i motsatt riktning och tar vi Ericsson. Så de neddragningar vi har sett nu här på morgonen, det är fortfarande riktkurser som är betydligt över de 59 spänn som Ericsson handlas på. Så att jag tycker inte det är märkligt att den så att studsar upp lite grann. Det är ju inte så att den hämtar hela nedgången från i fredags, för den är faktiskt ner 5% Ericsson-aktien på den tiden, eller i fredags då. Utan nej, det är... Ja, vi får se. Det finns mycket. Det är många som hoppas på att Ericsson ska vända om den här skutan, men de senaste 4 kvartalen har ju varit riktiga besvikelser. Man trodde ju nästan att Börje Ekholm skulle sluta här, men han kanske får vara kvar ett tag till och ordna upp de här grejerna så att han kan sluta lagom till nästa vinsttopp, så att säga. Vi får se. Det är ett bekymmer. Det är ett bekymmer att man inte riktigt har löst hela USA-risken heller, eftersom Irak inte ingår i den överenskommelse man tecknade här alldeles nyligen.
Ett bekymmer. Jag hoppas att Börje Ekholm inte slutar så att vi får byta både ordförande och vd samtidigt. Det vore ju turbulent. Uffe, när jag ändå har det på tråden. Gränges gjorde en nedskrivning i fredags. Det här handlade om 80 miljoner kronor. Jag tror att det var råvarulager som man hade värderat om. Det låter ju som en ganska otraumatisk händelse. Har du någon reflektion där?
Ja, det är inte så mycket pengar, och det ser man ju på aktiekurserna att det inte rör sig så mycket. Men jag tycker ändå det är intressant, för det är liksom under de åren när man hade väldigt god fördelaktiga priser, det vill säga att man hade köpt in till låga priser och så sålde man till höga när alla priser rusade här efter pandemin, då var det inte några engångsvinster man redovisade, utan då var det liksom ordinarie vinster, och nu tar man då en engångsförlust här för att så att säga inköpt material är mycket högre än vad priset man kan få ut upp till nu. Och det gäller absolut inte bara Gränges. Tittar man på den fantastiska marginalökning som har varit inom verkstadsindustrin sedan 19 egentligen, även om man har pressat lite senaste kvartalen, så var det ju en hel del sådana ska vi säga lagereffekter, och ja, nu kommer de i motsatt riktning, och det där är någonting som man får tänka på även vad det gäller andra bolag.
Så att de är permanenta på vägen upp och tillfälliga på vägen ner. Bra att ha med sig. Spotify drar ner på personal. Scandinavian Biogas vinstvarnade, det nämnde vi i skärmen där. Däremot Elanders, de kommer med rapport först klockan 1. Dagens enda rapportbolag av betydelse. Det är ett bolag du gillar, va?
Ja, det är ju inte intressant. Det är, återigen, ett lågt värderat bolag, ungefär som ISS. Jobbar, det är intressant, de har ju väldigt stor konsumentexponering. Jobbar med så kallad supply chain. Så de har ju, många tror att det är ett gammalt tryckeri, men det är ju inte längre, utan de jobbar med digitala lösningar. Och har gjort otroligt bra trots det här konsumentproblemet som vi har haft de sista åren. De har ju levererat väldigt starka resultat generellt sett och fina kassaflöden. Så det ska bli intressant. De jobbar ju åt bilindustrin också, så det är lite intressant barometer de har klarat med den här miljön. Rent generellt.
Vi ska prata med Uffe om Systemair om en liten stund. Uffe skrev ju en artikel om Systemair idag. Jag noterade uppgången på 10%. Ganska dramatiskt skulle jag säga. Är det en reflektion av den krängiga tid vi lever i, Christer?
Ja, men det tror jag. Det är, likviditeten är inte alltid så fantastisk. Och kanske också symptom är att många har nog varit lite på sidan av börsen här. Den här börsuppgången är nog inte så bekväm för många. Det är relativt många som har lite för höga kassor och behöver använda pengarna helt enkelt, och läser man en intressant analys på Systemair så blir det liksom lite mer köpare och säljare, och då sticker aktien.
Och vi ska, det här är en väldigt välskriven analys ska vi tillägga, men Ulf får ge sig till tåls en liten stund till. Jag tänkte vi ska byta av ett par grafer till i Christers samling innan vi kommer till Systemair. En sådan graf jämför 22 och 21, va? Hur olika börserna har varit?
Ja, jag tror det är små siffror här, så det är svårt att läsa, men poänget är att visa att förra året, alltså 2022, var Astra ett fantastiskt bolag på börsen, otroligt bra mot det. Men året innan, då var det Geting exempelvis. Så vad jag visar med de här graferna, att liksom det är olika aktier som har gått olika år, och det är enorma slag mellan dem. Och det är någonting man kan notera, att liksom i de här larska bolagen som tenderar att vara väldigt mycket mindre version. Så det, poängen med det här är lite grann att kanske vissa bolag som kanske står väldigt lågt, känns inte så kul att köpa. Men det har varit rätt ibland att gå in och köpa de bolagen. Och de som står väldigt högt kan det vara läge att sälja. För det har varit väldigt mycket svängningar, mindre reverse, inte så mycket trend i många bolagen.
Uffe, du ska få kommentera på det här, men det här får mina tankar att gå till Björn Wilke, legendarisk börskrönikör på Dagens Industri, som ibland ställer sig i de här trapporna på Lustiga huset i Gröna Lund som går upp och ner. Och detta för att illustrera att man ska balansera och hoppa över mellan vinnare och blivande vinnare. Dina tankar, Uffe?
Ja, men så är det ju liksom. Ena året så är det tillväxtaktierna och där är det värdeaktier. Jag tror man kan även, de som inte köper enskilda aktier kan nog även tänka kring det, kring, ska vi säga, svenska aktiva fonder och sånt där. Att är det en fondförvaltare som är lite mer tiltad mot tillväxt, så kommer de ha några väldigt bra år och sen så får de sämre år och sådär. Så det är liksom, det är inte samma aktie som stiger varje år, det är inte samma aktie som faller varje år. Det har vi verkligen sett de senaste 2-3 åren, där vi har haft stora skillnader beroende på riskpreferens och sånt där i marknaden.
Mm. Vi tar en till graf som jag tror visar amerikanska värdeaktier, va? Apropå det här resonemanget att det svänger fram och tillbaka.
Den här grafen, det är en liten annan graf, tror jag. Det här är egentligen, nu när vi kommer in i rapportsäsongen, så kan man fundera lite grann, förväntas bilden här lite grann. Och poängen med det här visar är ju att tar man världsindex idag och tar bort amerikansk börs, som någonstans toppade kring 70% av global börs i vikt, så är ju P-talet kring ungefär 14 idag, P-talet, alltså framåtblickande. Mm. Och gick ner nästan 5 enheter under förra året. Och den andra staplarna, det är egentligen recensioner som har skett historiskt. Poängen med det här nu, att vi ser ju nu att man brukar säga att man ska aldrig köpa en börs innan recessionen har inträffat. Då är frågan, blir det recession? Och data nu indikerar snarare att det blir en mjuk landning. Och problemet med det då för de som är lite försiktiga är att då blir det lite jobbigt när marknaden är pigg nu och börjar visa bra, lite bättre makrodata, och marknaden handlar inte så långt från all time highs faktiskt i Europa, va? Så att jag tror förväntansbilden är modest, kan man säga. Det är inte, marknaden kan se igenom lite svagheter i makro och att man har sprungit före recessionen, ska man säga, väldigt hårt den här gången.
Mm. Eftersom man prissar in en mjuk landning helt enkelt. Blir det värre så är börsen för dyr. Ja,
alltså, precis. Med en mjuk landning så har börsen mer potential på uppsidan, skulle jag säga.
Glädjande. IMF var väl ute i helgen och pratade just om en mjuk landning, att det inte skulle bli så illa som man hade kunnat befara. Vi ska fortsätta vår smörgåstårte-approach här och vända tillbaka till ett börsbolag som jag inte har hunnit nämna än, och det är lilla svenska Nyttobostäder som är till stor del ägd av Alm Equity, ett annat litet fastighetsbolag. Björn Ulvaeus finns i ägarbilden också. Och för Alm Equity kopplade ut ett pressmeddelande på sent på fredag kväll efter klockan 8. Jag sökte representanter för bolagen utan framgång på fredag kvällen. Tyckte det var beklämmande. Ingenting positivt har väl någonsin kommunicerats en fredag efter klockan 20, var det någon som sa. Det här är ett upplägg för att rädda svenska Nyttobostäder, som jag förstår. Ett First North noterat lite mindre bolag. Man gör om lite grann med preferensaktier och så här. Har du några reflektioner i den här, kanske för många okända, gruppen bolag, Ulf?
Ja, det är det. Det är alltså de svenska Nyttobostäder som äger bostadsfastigheter i Stockholm, och framförallt har de en pipeline där de ska bygga bostäder ute vid Telefonplan bland annat. Och det man vill göra nu då, eller det man gör, är att man erbjuder preferensaktien. Svenska Nyttobostäder har en stamaktie noterad, och så har de en preferensaktie noterad, och då vill man att preferensaktieägarna ska byta till stamaktier då. Man får 2 stycken stamaktier för en preferensaktie. Och anledningen att man gör ju det här, det är att preferensaktien ger 5 kronor i utdelning. Så det är en 7-8% i direktavkastning där, och då vill man ju bli av med den utdelningen, som är en slags räntekostnad, och till en stamaktie.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Då inte ge den utdelningen, och då minskar man så att säga den finansiella bördan i bolaget. Och är man preferensaktie så får man fundera på om man vill ta den risken. Det innebär att äga en stamaktie istället för en preferensaktie som faktiskt ger utdelning. Tittar man på relationen så är det positivt att byta, men man tar ju på sig lite mer risk också. Så det är vi har ju sett en hel del den här typen av affärer i fastighetssektorn sista halvåret, där man försöker på olika sätt komma undan framtida räntebetalningar genom att antingen återköpa obligationslån som ligger ute på marknaden, i det här fallet så att säga bli av med preferensaktier. Sen så är det ju att titta på kursen här, och det ska ju så att säga teoretiskt då pressa Svenska Nyttobostäders stamaktie en del, men det är så väldigt liten handlad aktie nu. Det var omsatt aktie för 2000 kronor här på morgonen, så det är knappt att det, men den är ner lite grann, och det ska den också vara då med tanke på det här förslaget.
Mm. Återkommer vi till att pengar inte är gratis längre, vilket förstås präglar marknaden. Tycker vi river av en graf till. Tittarna får ha överseende för att det blir lite berg- och dalbana idag mellan ämnena. Vad ser vi här?
Tillbaks till här slagigheten. Det här visar den bruna linjen. Det visar egentligen framåtblickande vinst per aktie. Alltså vinst för hela världen helt enkelt. Så om den kurvan pekar uppåt, då är det bra tider och det växer. Men tittar man nu så är det lite sidledes. Det står och stampar helt enkelt. Och det beror ju lite grann på att det är en miljö där makrodatan är lite mjukare och det händer inte så mycket egentligen. Och det vill visa med den andra svarta grafen, det är egentligen då en strategi där man köper vinnaraktier och säljer förloraraktier. En prismomentum, teknisk analys på det. Man köper vinnare och säljer förlorare. Man visar de perioder som vi hade från 2011 till 2017 där vi hade en slagig vinst.
Alltså ja, då, i rutan menar du?
Ja, då var det liksom väldigt mycket mindre version, och det var att du behövde vara lite stå på tå för att hitta rätt. Medan perioder där det är väldigt tydliga riktningar här, ja men då är det liksom lite enklare helt enkelt. Så jag skulle säga summeringen av allt det här, det är väl att i miljö där det är sidledes, ja, då måste man vara lite opportunistisk. Det är väl egentligen konklusionen.
Jätteintressant. Då ska vi tar en graf till, och sen tror jag att vi ska återkomma till vad man ska titta efter och vad vi hittar opportuna tillfällen. Nästa bild, du får nästan förklara också, ser vi tre kurvor.
Ja, nej men det är lite grann också det här med de här regimskiften. Vi pratade om ett tidigare då, att vi sa att pengar inte är gratis längre. Det är liksom en konklusion, det har ju varit där ute ett antal år. Den andra är också, om man tittar på lite regimskiften, det är ju att USA har ju tagit täten under många år, och vi tittar här i andel av amerikansk börs mot global börs i procent. Det jag visar på 90-talet så hade vi ett fenomen med Japan, och det var faktiskt så på slutet så hade japansk börs nästan 50% av global börs i andel, och det var ju orimligt såklart. Lite grann den tendensen har vi sett i USA, att USAs börs har växt i storlek. Men någonting har hänt den sista 3-4 månaderna som säger att i alla fall från ett mer tekniskt perspektiv, att amerikanska ledarskapet är på väg att pikat helt enkelt efter många, många år i en riktning. Och det slutar ju ofta med att det blir lite övervärderat. Och det är det vi tycker lite grann om man ser relationen mellan exempel Sverige och USA.
Jätteintressant. Och nästa bild handlar väl också lite grann om USAs relation till Sverige, om jag inte har fel här.
Det är mycket man tittar på grafer och sånt där, så säger man nej men amerikansk börs ungefär har gått som svensk börs. Men man missar ju också valutakomponenten här väldigt mycket. Jag tror jag tittade i höstas här, då hade vi på 10 år bakåt hade exempelvis Nasdaq outperformat Stockholmsbörsen i dollartermer med över 300% på 10 år. Det är höga siffror. Mm. Men det som sker nu efter, det här är 10 år av tuff period för Sverige mot USA, så har vi nu börjat få de liksom tekniska signalerna på att det inte bara att Sverige är billig mot amerikansk börs, men också att nu börjar vändningen ske i att Sverige börjar leda mot amerikansk börs. Och sen bara sen sista september har ju svensk börs outperformat med USA med 15-20% i dollartermer. Så det är en enorm siffra.
Vi pratade om det med Oskar Ekman och Stefan Wård i förra veckan som nästan ett oroväckande tecken, att de brukar gå hand i hand och nu pekar de mot olika håll, svensk börs och amerikansk börs. Du ser det som ett styrketecken. Jag tror att pessimisten skulle säga att Sverige kommer att falla tillbaka och inte vara lika starkt, inte kunna utklassa USA i det långa loppet.
Ja, jag skulle bara titta på de långa regimerna. Så Japan hade sitt regim som gick till 1990. Sen har vi från 2008-2009 så blev det USA som har ledare på grund av de har allt möjligt. De har haft en valuta med sig, de har haft energipriser med, de har haft mycket med sig. Men allting tar ju till slut någon gång. Och FANG nu är som är ett problem för USA, där estimaten skrivs ner lite grann på vissa större bolagen. Det gör ju att det inte är lika självklart längre. Kanske också att den här valutan som sitter i USA idag, det är ju tuffare för industribolagen där med exporten, med tanke på vilka höga nivåer det är.
Jätteintressant tycker jag. Vi skulle alltså kunna vara inne i ett paradigmskifte där Sverige och Europa ligger bättre till än USA under
flera år. Skulle säga att allt som inte USA ligger bättre till. Asia Pacific, ja. Europa, Sverige ligger ingår i det. Vi ser samma tendenser överallt egentligen.
Mycket bra. Vi fortsätter med grafen om en liten stund, men jag vill nämna Ulfs vad ska man säga, kraftfullt påverkande artikel. Ulf, Systemair verkar vara upp 12% idag. Det är så mycket att man nästan blir lite orolig. Men det här är ju förstås ett jätteintressant case i lite av en svensk paradgren, ventilation och frisk luft. Hur har du resonerat här?
Ja, det är mycket. 12% är mycket. Det är ganska stort bolag dessutom, 16 miljarder i omsättning, och det tror jag att göra med det som ni var inne i studion där, att, och det har jag märkt att rekar påverkar mycket. Det är inte bara vår reka, utan även bankernas rekar har fått stort genomslag, större genomslag nu än tidigare, och det kanske har att göra med att volymen är låg då. Sen så gick faktiskt Systemair, hade en ganska intressant rörelse förra veckan, och de har ju en kapitalmarknadsdag tidigare under veckan och lämnade väldigt positiva siffror tyckte jag, som jag tog fasta på. Aktien steg på det, men så tappade den 10% mot slutet av veckan här på att någon neddragning från Handelsbanken tror jag det var. Så den, och då är det klart att när det är sådana rörelser inför, så blir det en rörelse uppåt också när man sätter en köprek här. Men om vi tar caset då, så den här, de Systemair rapporterade för november och december, de har brutit räkenskapsår, så de, men i samband med kapitalmarknadsdagen så rapporterade de 31% försäljningstillväxt november, december, vilket var riktigt, riktigt bra tyckte jag, överraskande bra, speciellt som att Ryssland mer eller mindre är borta ur affären, som var en ganska stor verksamhet november, december för ett år sedan då, innan kriget, så gör det att siffrorna ser ännu bättre ut än vad de är, så att säga. Och det tyder på att det är en fortsatt stark tillväxt i bolaget, har drivits av, tror jag, av de här stigande elpriserna i Europa. Då finns ganska mycket, ungefär hälften av Systemairs produkter är sådana här taxonomiprodukter då, som man kan gillas av, ja, lägre finansieringskostnader och sånt där, för att de är då hållbara och miljövänliga. Och uppenbarligen så vill kunderna investera för att få ner sina energikostnader helt enkelt. Och sen så har vi ju, det är väl de viktigaste faktorerna. Sen så tror jag att den här rörelsemarginalresan de har gjort då sen 15-16 egentligen, 17, när de var ner och vände på 5% rörelsemarginal, nu uppe på 8,5%, kan fortsätta upp till sitt mål 10%. Och så att säga, en god tillväxt och ökad marginal, då tycker jag att aktien är köpvärd.
Christer var inne här på att USAs starkaste tid kanske ligger bakom oss och att andra regioner kan flytta framåt. Nu ska jag ge mig ut på halis, men om man tänker sig att euron kommer att må bättre och dollarn sämre framöver, hur skulle det spela för Systemair?
Ja, dollarn, euron har väl inte något jätte, men alltså euro, kronor är ju viktig. Då har ju en stark euro i förhållande till kronan är ju väldigt viktig för Systemair, som har en förhållandevis stor produktion i Sverige och 75% av försäljningen i Europaländer då, eller länder som där vars valutor knutna till euron. Och då blir det jättebra. Alltså 10%, vi har ju haft en 10% försvagning av kronan mot euron här, och det gör nästan 100 miljoner kronor i vinst för Systemair, om man så att säga tar bort de valutasäkringar som finns och ser på lång sikt. Så det är en bra europeisk ekonomi och en bra europeisk valuta är ju positivt för Systemair, absolut.
Hur mycket? Jag förstår att det finns en strukturomvandling, att man vill miljöanpassa, man vill spara energi. Men det måste väl också finnas ett beroende i avbyggkonjunkturen som mattas av. Hur ser du på den dynamiken?
Ja, det är det ju. Och den är ju väldigt sencyklisk, så det är väl liksom det som är lite frågetecknet då. Att det är ju fortsatt, förutom bostäder har vi ju sett i Sverige, det börjar vika ner rejält. Men alla andra allt annat bygg i Europa är fortfarande helt okej, så att säga, eller till och med bra. Och det är klart att skulle det bli en långvarig lågkonjunktur så kommer ju det här påverkas. Men än har vi ju inte sett något. De här 31% är upp. Det finns ju i sig en del valutaeffekt i det där förstås. Men det är ändå säkert en organisk tillväxt. De sa inte någonting om den, men den är två siffror i alla fall även sista månaden här. Så det är så som det ser ut. Nu är det god fart. Och så tror jag att vi ser ju då hur priserna går ner. Gränges reserverar 80 miljoner kronor för att deras lager är för högt värderade. Och det kommer ju gynna då de som köper av Gränges. Och där är ju bolag likt Systemair tillhör ju då köparen av stål.
Christer, vill du flicka in något? Du sitter här och lyssnar på Uffes tankar.
Nej, men jag tycker inte... Alltså, EU har ju gått ut och varit väldigt tydliga med att liksom ett sätt att lösa energiproblematiken det är ju energieffektiviseringar. Och där är vi duktiga i Sverige och Norden. Det är kallt här uppe, så att vi har ju många fina bolag som jobbar med det, och Systemair är ett sådant bolag. Så jag själv har sett fabriksanläggningen i Skinnskatteberg, och den verkar vara prima skick på den. Så att det är ett välskött bolag, och grundaren Gerald har ju drivit bolaget länge och en stark man i bygden, man säger så. Så att det är det. Men temat är ju det är helt rätt.
Temat är helt rätt. Du skriver att det inte är någon fyndvärdering i den här aktien. Nu har den blivit 12% dyrare idag, Uffe. Om vi avslutar systemresonemanget med värderings... dina tankar om värderingen.
Ja, jag satte väl 90 kronor. Vi är uppe på 80 nu ungefär. Väl? Jag ska se här. Ja, 78. Så det är klart att hälften av den uppsidan jag såg gick ju redan här på morgonen. Och så kan det vara. Så kan den säkert backa tillbaka lite. Men kommer de sen med starka resultat så tror jag vi ska upp den på 90 spänn. Den är inte så billig längre. Den har, precis som mycket annat, så har det ju gått väldigt starkt sen i höstas när börsvändningen skedde där i oktober. Sikt att köpa den på 50 spänn. Och nu är det då nästan 80, så det är 60% upp. Och det är ju ett bekymmer så att säga om man köper idag. Men jag tycker om man drar ut trendlinjen lite grann och tittar lite längre fram, så tycker jag det är ett starkt bolag med en intressant nisch då i den här hållbarheten. Så det, ja, vi får se helt enkelt. Vi brukar utvärdera våra aktier efter ett år då, så då vet vi svaret om det var rätt eller fel.
Framtiden får utvisa. Trevligt med Skinnskatteberg, inte långt ifrån Grängesberg där Gränges grundades en dag, även om jag en gång för länge sedan. Även om jag förlorade ett vad till Christer Linde tidigare innan sändningen i frågan om huruvida Gränges hade produktion i Grängesberg eller inte. Det hade de inte. Christer vann och jag hade fel, som vanligt. Nu går vi ska fortsätta vår geografilektion om en liten stund, men först ska vi få en liten börsuppdatering av Anna Stjernqvist.
Ja, tack för det. Det ser fortsatt ganska så muntert ut här på Stockholmsbörsen. Upp över 0,5% på storbolagslistan är det fortsatt AstraZeneca som befinner sig i botten och backar 1,5% efter nedgångar även i USA förra veckan på analysen av Stifel. I toppen ser vi Sinch rekylera upp till 0,5%, även Nibe till vinnarna, och Hexagon som ju kommit med siffror i förtid som visade att det justerade rörelseresultatet där ökade 12% mot i fjol, och rapporten ser sig alltså ut att ta sig emot väl, stärks 2%. Även Boliden lyfter ungefär 1% efter en köprekommendation av Berenberg, och Ericsson faller ner, eller stärks ska jag säga, 1% efter att ha tappat 5% i fredags och fått flera sänkta riktkurser idag. Sandvik har istället fått flera höjda riktkurser efter att ha stärkts 5% på sin rapport i fredags. Den danska servicejätten ISS handlas upp 2% på Köpenhamnbörsen efter att ha kommit med en omvänd vinstvarning, och Systemair är fortsatt upp 10% efter DI har köprekat aktien, och Mycronic har ju också fått en köpstämpel av Carnegie och handlas upp 4,5%. Även Assa Abloy handlas upp 1% efter en köprekommendation av Handelsbanken på kort sikt. GFM Entertainment har istället fått en sänkt rekommendation till Market Perform på lång sikt, det vill säga 3 års sikt, och den aktien handlas ner 3%. Kan även nämna att Synthetic MR handlas ner 9% efter ett säljråd av Börsveckan, och Billerud handlas i sidled nu efter att ha sänkts till behåll av SEB. Men utöver det så är det som sagt ganska så munter på Stockholmsbörsen som är upp 0,5%.
Munter Stockholmsbörs, flera grafer kvar att avhandla och lite geografilektion har jag lovat också. Det ska faktiskt bli kunglig glans i slutet av programmet. Men först en graf som handlar om, nu fortsätter vi vår dollar och USA pendulumrörelse. Här är dollarn som har haft 25 års högsta, va? Näst snudd på.
Absolut. Det är, nu har vi ett index som heter DXY. Det är ett basket av massa valutor mot dollarn. Så ett högt DXY, det betyder att det är en stark dollar. Och vi har ju sett nu att DXY har ju rullat över då lite grann, men ligger väldigt högt i historiskt perspektiv. Det här har ju påverkat den svenska börsen oerhört. Jag menar, inte bara har svensk börs gått sämre i lokalvalut, men i dollar ännu mera. Mm. Men om man tittar på det här i ett liksom längre perspektiv, så här 20-30 år, så ser man att ja, men det är stora slag upp och ner. Och troligtvis, om man är så av kartboken rätt, ja, då har man en rörelse nu där svensk börs har möjlighet att återvinna en del av förlorad mark som man har tappat under över 10 år.
Jätteintressant. Så stark tid väntar oss för svensk börs, hoppas vi i alla fall. Värderingar, jag tror nästa bild ger oss lite stöd även därifrån.
Ja, det här är ju då, ibland går ju aktier upp av rätt anledningar, men i det här fallet ser man ju att det är nästan 30% premie att köpa amerikansk börs mot svensk börs idag. Och det är faktum att tittar man väldigt långsiktigt så ligger det nära nollstrecket. Så att inte bara har USA gått bra, men den har också blivit expanderad i P/E-talet som gör att det är stora skillnader i värdering. Så här ser det ut generellt sett med USA mot många börser.
Ulf, vill du flicka in någonting här på Sveriges möjliga revansch gentemot andra börser och USA framförallt?
Ja, men USA, anledningen att de har högre P/E-tal generellt där är väl att de har en högre tillväxt i landet generellt än vad vi har i Europa. Har haft en fantastisk innovationskraft. Tittar man på de här 10 största bolagen som har kommit fram, nu kanske det ändrat sig lite sista tiden här, så är det ändå 9 av dem är ju amerikanska då, med de här techjättarna och Tesla och allting. Och det enda som egentligen har blivit stort i Europa är väl SAP, tyska SAP, som så att säga sen andra världskriget eller så. Så det är ju en väldigt dynamisk ekonomi, och det har de gynnats också. Sen kan ju pendeln svänga, absolut. Det kanske har gått lite bra, men tittar man sista tiden så har ju inte, klart valutan spelar roll, så har inte riktigt S&P 500 hängt med Stockholmsbörsen här de senaste månaderna. Men de amerikanerna som har liksom satsat pengar i Europa har gjort väldigt bra affärer på den här valutaförsvagningen vi har sett för dollarn senaste tiden och en stark Europabörs.
Vi ska titta på lite fler individuella bolag, men jag vill nämna ett uppslag i dagens Dagens Industri som handlar om kunglig glans, nämligen privilegiet att vara kunglig hovleverantör. Vi har en Sverigekarta med bolag runt vårt avlånga land som har fått detta privilegium. Många i Stockholm i högerspalten förstås. Jag hittar i alla fall 6 som är börsnoterade. Cloetta, Fjällräven, alltså Phoenix Outdoor. Husqvarna finns med. Och så några utländska jättar, till exempel så äger Carlsberg Ramlösa som spelare här. Vi hittar också Unilever och Abbasils ägaren Orkla. Uffe, Husqvarna verkar vara sämst i klassen när jag tittar på börsnoterade bolag med kunglig hovleverantörsstatus. Det är förstås mycket konsumentvarubolag i den här väldigt fina samlingen. Dina tankar kring detta?
Ja, att Husqvarna är sämst har väl att göra med att det inte är lika mycket snabbrörlig konsument som de andra har varit. Och då har vi den här jobbiga situationen för allmänheten här, att allting har blivit dyrare och då köper man mindre av sällanköpsprodukter. Annars, vanliga så att säga, snabbrörliga konsumentprodukter har gått ganska bra då. Ja, det är klart. Jag vet inte om det är en parameter att ta med om man är kunglig hovleverantör, men det är klart att det är ger ju lite premievärdering till sina produkter, och premievarumärken brukar ju alltid på sikt i alla fall gå bättre än value-märken. Så det är väl bra att titta om det är hovleverantör också. Förstås, sen tror jag man får betala lite för att bli det här, så det kanske går att köpa den här stämpeln också. Det är jag inte riktigt säker på.
Det kan jag inte tänka mig, Ulf. I Dalarna, vi är ju bördiga från Dalarna, alla vi i studion. Därifrån hittar vi Mora Kniv, Insjöns Väveri, Skedby Bröd och Vasasten i Älvdalen. Inget av dem är börsnoterat, men Christer, dina tankar kring den här samlingen?
Nej, vad ska jag säga om det? Det enda jag kan säga är att jag menar, temat just med Husqvarna är ju lite konsensus också, för att jag menar, det är ju ett väldigt utlånat bolag. Många hedgefonder har shortat sånt bolag. Så att det ligger ju väldigt mycket priset där redan, att konsumenten ska sluta köpa lite dyra prylar.
Och det leder oss vidare till prissättningen av olika bolag. Stackars Christer får följa med i min berg- och dalbana idag. Men här ser vi individuellt stor skillnad. Värderingar i Stockholm är billiga, men här ser vi att det är enorma skillnader.
Ja, det kommer vi till. Ja, och jag vill säga, ABG, vi täcker ju över 400 bolag, så det finns mycket väl. Men vad det egentligen gjorde här, jag drog bara ett tvärsnitt av bolag som faktiskt ligger i den här billighetskategorin. Så mellan 15 och 5, det är oerhörda skillnader i det hela. Men vad man ska säga med det, om man tittar på börsen som helhet, Stockholmsbörsen handlar någonstans kring 14 i P/E-tal just nu. Men tittar man så är spridningen enorm på hur saker och ting värderas. Men om man är intresserad av att titta på värdebolag som sådant, så finns det väldigt många bolag här som handlar på relativt modesta P/E-tal. Allt från Bergstimme på ena ändra som ligger kring 5-6, och sen har du upp mot Sinch och lite andra bolag i andra än Menea som ligger uppåt under 15. Jag tycker väl det man kan säga definieras som ett värdekluster helt enkelt. Så att det visar också att det finns möjligheter i marknaden att hitta positiv absolut avkastning.
Stora möjligheter och många billiga bolag, alltså även om man kan tycka att börsen har handlats upp mycket. Vi har en sista tabell där några av de här billiga bolagen finns med, eller hur?
Ja, här tog jag fram lite större bolag, och det man slås av här, det är att man kan säga att bank är ju fortfarande ett kluster som är billigt. Då tänker man, hur kan det vara möjligt? Men det är ju för att de lever så pass stark vinsttillväxt, så att de har ju växt in i värderingarna hela tiden. Men
och Ericsson tid att vara väldigt nedtryckta kan jag tycka också. Millicom strukturellt alltid billigt för att det alltid går så dåligt för dem, eller vad ska man?
Ja, men Millicom är klassiska, för man tänker så här, Millicom, nu är chansen för dem, för att ofta när dollarn viker ner då, som det gör just nu, och då tenderar ju emerging markets pigna till, och där ligger Millicom. Och Millicom har ju inte varit pigg på länge liksom någonstans, men bör vara ett exempel på ett bolag som kan komma tillbaks om man ser lite top down på det hela.
Att stora är billigt förvånar mig lite. Jag tycker skogsindustrin har gått ganska starkt, eller?
Ja, det är ganska spretigt. Jag menar, UPM har ju klarat sig bättre. Mm. De har ju bra egen, vad heter det, vattenproduktion och, eller elproduktion, och Stora Enso inte riktigt där. Stora har alltid varit billigt, man får säga så. Jag tror att många investerare ser kanske SCA med lite högre kvaliteter. Stora har ju också väldigt mycket olika typer av verksamheter, pappersmassa och kartong och så vidare, så att helheten blir ju lite grann ofta nedtryckt. Men om man bara tittar här så är det väl ganska spretigt kluster av bolag helt enkelt.
Väldigt spretigt, väldigt spännande. Bracer fick en köprek av Deutsche, såg nu på morgonen. Halverats i värde alltså, det är fascinerande hur det kan gå.
Det är lite intressant, nu är det ju Embrace är ett svårt bolag. De har gjort mycket förvärv och så vidare. Men tittar man på framåtblickande multipla så ligger de på 7-8. Så att det var ju ett bolag som var väldigt högt värderat för några år sedan och har kommit ner väldigt mycket. Och är liksom lite frågasatt story. Går man tillbaka några år så var det ju Paradox lite grann där och har nu fått en revival. Så det är ett bolag vi tycker om, och förväntasbilden är ju mycket lägre än det var för 2 år sedan.
Sen har vi mera skog, vi har en till bank, vi har Ericsson som vi pratar mycket om. Dometic allra sist, vi pratade om Ulf pratade lite om Husqvarna. Jag älskar ju Dometic, men är rädd på grund av konsumentens svaghet, inte minst i USA.
Det jag tror med konsument, eller vi tror generellt, är ju att tittar man på det så har ju det varit lite för hett tema att vara rädd för konsument. Det är en av de mest underviktade sektorerna globalt i dagsläget. Vi ser också i Sverige med Dometic, Husqvarna, Enlux, att det har varit väldigt höga nivåer av kort position i den här sektorn. Och nu har den här sektorn, om man tittar på lika vikten, har gått upp sedan slutet av september nästan 50% av de här typen av bolagen. Men det är fortfarande så att det är höga kort positioner i den här sektorn. Så skulle vi få fortsatt fallande inflation, makrodatan kommer in liksom lite halvmjuk som vi ser, men liksom lagom bra, då finns det ju förutsättningar att Dometic kan göra en återhämtning. Och jag tror det är väldigt många som redan uppdaterar på att Dometic är lite skuldsatt. Så är det. Så det är, liksom, det är ju inte riktigt där man hittar, vad ska man säga, det är ju de här bolagen som man kommer med överraskningar som där aktierna går ner. Och Dometics fall ligger rätt mycket i priset.
Ulf, någonting i den här tabellen du tycker är värt att understryka eller lyfta fram?
Ja, tar vi den översta då så är det Millicom, och det jag tror att när exempelvis Kinnevik ser den där listan och tittar på börskursen, så ångrar de nog att de inte tog ett bud på Millicom. Vad var det, på 80 miljarder kronor för 3-4 år sedan här innan pandemin. Sen dess har de gått ner 75-80%. Det hade varit bra pengar för Kinnevik att ha idag. Annars så vad ska vi säga, Dometic är ju, det är möjligt att vi är för skeptiska till konsumentens förmåga att handla, men jag vill nog se rapporten innan jag vågar liksom sticka ut hakan och tycka att Dometic är superköpvärt på den här nivån, även om den historiskt sett är lågt värderad.
Mm, jätteintressant tycker jag. Hörrni, den här tabellen kan man grotta i länge, men jag vill nämna en sista bild som vi har hämtat från dagens tidning. Torbjörn skriver om att jättarnas kämpar, alltså Wallenbergsfären till vänster och Lundbergsfären, industrivärlden till höger. Det går sämre för Wallenberg, det går sämre för Investor i alla fall, tyngt av Ericsson, detta sorgebarn, och EQT som efter sin himlaresa här om året har kommit ner ganska kraftigt. Industrivärlden klarar sig lite bättre, även om man fortfarande är delägare i Ericsson, men det är mindre utsträckning. Sandvik gjorde ju bra ifrån sig från rapporten. Många intressanta bokslut framför oss. Ulf, några tankar kring den här jättarnas kamp på Stockholmsbörsen?
Nej, men det är ju absolut intressant. Jag tror de tittar på det även på Storgatan och på Arsenalgatan. De här siffrorna, tar man Ericsson så var det ju väldigt intressant i fredags, tyckte jag, att då var Ericsson ner 7-8% på morgonen och ändå var Investor-aktien upp 1-2%, och så hade det ju inte sett ut om vi hade suttit här för några år sedan eller 10 år sedan, utan Ericsson är inget viktigt bolag, inte ens för Investor eller industrivärden längre, och det där är ju potentiellt bekymmer. Det är kanske det som gör att det liksom går efter lite, att inte de här storägarna, det är inte viktigt längre, det är bara ett par procent av innehaven, och då kanske det sköts lite styrmoderligt.
Ja, eller så är det väldigt svårt med Ericsson, vad vet jag. Vi har i alla fall, nu ska vi se. Vi har Aleima imorgon, va? Och så har vi Volvo och Essity på torsdag. Väldigt spännande tider. Imorgon har vi Microsoft, Johnson & Johnson, General Electric, Verizon med Hans Westberg och Lockheed Martin. Så full fart i rapporterna både på denna sida Atlanten och på andra sidan. Vi kan visa en bild som vi har över rapportmorgon här i Börsmorgon. Börsmorgon är tillbaka imorgon klockan 8.45 som vanligt, men på torsdag kör vi rapporten, den bilden föll bort, beklagar det. Men vi kör igen på torsdag tidigt, men bara samma tid, samma kanal igen imorgon. Och förstås Börskoll klockan 2. Christer Linde på ABG, Ulf Pettersson på distans ifrån Kalmar och Gabriel Mellqvist från Dalarna säger tack för oss. Lycka till där ute denna måndag och vi ses imorgon igen.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.